Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det är jag som är Charlie, det är du som är Mattias.
Det
är
jag det.
Ja, vi ska inte ändra på de rollerna.
Nej, det gör vi inte, då blir det rörigt.
Och du, innan vi kör igång Mattias på allvar, vill vi ju välkomna alla nya lyssnare. Det kan man ju göra varje vecka, men just den här veckan så är vi ju tämligen nya på Podplay. Så alla ni som är Podplay-lyssnare och helt plötsligt har hittat in till oss, hjärtligt välkomna hit. Hoppas ni ska trivas. Vi är ett glatt gäng som pratar om ekonomi ur alla möjliga synvinklar sedan tidigare. Vi har ju värmt upp ett antal avsnitt, så att, det är bara häng med i familjen och se om du blir inspirerad och har kul helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Och ge oss gärna feedback. Vi har ju en mailadress som är charlieochmattias@gmail.com dit ni gärna kan skicka lite feedback. Det är jättekul att höra från alla nya lyssnare. Mm. Och vi ska göra vårt bästa för att ni inte ska bara in och lyssna på det här, utan vi hoppas att ni ska hänga kvar hos oss. Vi kan också pitcha för att vi har ju gjort ett antal 100 avsnitt sedan tidigare där vi hanterat olika ämnen som man både nya och gamla lyssnare kan gå tillbaks alltid och lyssna. Och vi finns där poddar finns, som man alltid säger, och även då på podplay.se.
Precis, och du som har lyssnat troget så länge, var inte en sån här tråkig människa som ja, men jag hittade den här popgruppen innan de släppte sin första skiva och blev kommersiella. Släpp in de nya nu, låt alla få vara med i soffan, även om du är lite creddigare som hittade oss på den svåra tiden, så blir vi en stor poddfamilj helt enkelt. Det kan vi väl, ja. ska vi säga så?
Så säger vi.
Och bara för den som är ny lyssnare, jag är den här lite ättrigare. Och Mattias är den lite mer så här eftertänksamma, så att säga, lugn och fin nu ska vi inte, ja. Så att, det är väl lite våra roller kan man säga. Och jag är intresserad av löpning och matlagning, och du är intresserad av tv-serier och hönspappa. Det är väl dina stora...
Fan vad du snackar. Du snackar så mycket. Som sagt, det hör ni ju. Vi stannar där för att vi kommer få annat att gidra om. Jag orkar inte ens bemöta det där.
Jag vill veta hur det går med tv-serierna. Är du nere på bottenskrapet nu i coronatider? Eller kan ju inte finnas något kvar för dig, Mattias?
Ja, men det kommer ju nya serier hela tiden.
Ja, ja.
Eller menar du att jag skulle titta på mer serier för att det är corona?
Ja, du menar... Ja, bra, bra. Nej, det kanske är konstant. Jag tänker att folk generellt sett har ökat sitt... skärmkonsumtion tack vare corona, men så kanske inte är för dig. Du är konstant.
Nej. Ja. Jag är konstant. Jag har två avsnitt per kväll i snitt. Och sen blir det vissa kvällar när det inte blir något. Men jag skulle säga att mitt snitt är nog ändå två avsnitt per dag. Och då sker det alltid så här, liksom vid 10, mellan 10 och 12, 10 och 1 kanske. Något sånt där. Så är det. Men däremot så har jag väl ändrat min dygnsrytm nu när jag ändå bor så mycket på landet. Och jag har egentligen alltid, jag kan inte fatta varför man ska gå upp klockan 7 på morgonen för. Jag har aldrig förstått det. Jag är en ständig tonåring. Jag kommer aldrig att bli något annat. Mina drömtider är 3-10. Och det har jag hävdat i 20 år. Liksom, att man borde sova den tiden. Så att det har jag börjat göra nu. Jag har bestämt mig för att aldrig ha ett möte eller någonting före klockan 10. Och det passar mig utmärkt alltså. Helt perfekt. Så jag lägger mig mellan 2-3 och går upp mellan 9-10.
Ja.
Och de som vill ha möten tidigare så säger jag att nej, men då sover jag. Och då skrattar alla och då får de göra det. Så det funkar för mig.
Men det är också, du har ju ett sånt jobb så du kan unna det, så go for it partner. Jag menar inte så, men det är svårt för en undersköterska att säga så här: nej, jag sover till 10, så är det bara. Eller den som jobbar på en mack, men det...
Exakt, och det gör ju inte att jag jobbar mindre timmar för det, utan det får jag ju ta igen i andra ändan så att säga, och det gör jag ju också. Så att, nej, absolut, jag kan ju styra mycket av min arbetstid, och det är ju fantastiskt, så att, det är skönt. Men nu har jag ju snickaren här på landet som har börjat i den delen av huset som jag sover i. Och den fan är ju här... Alltså han är ju inte här en minut efter 7.
Nej.
Och när han började borra liksom i min vägg... Då började jag erkänna att det... Då väcker det sån här... Då väcker det tankar från när jag gick i 8:an. Och farsan och morsan skulle försöka få liv i mig på morgonen.
Ja, precis. Men, det har alltid varit intressant det där. De som börjar tidigast, det är de som har de jobben som stör människor mest. Det är fascinerande. Men ja, apropå det kommer jag faktiskt tänka på...
Samtidigt är jag så mån om att han är här, så att jag kan ju inte bli arg.
Nej, men det, man är ju vuxen, det är klart man inte skäller på det. Men man tänker ju så här, varför slagborrmänniskor börjar klockan 17:30 på morgonen och andra börjar 9:00? Det är lite märkligt. Men det är skitsamma, det är inte det. Men jag, faktum är att på det temat såg jag en rolig skylt som jag hann bara inte... Det var en bil som åkte om mig på motorvägen, men jag hann inte... Jag körde, ta någon bild på den. Det var liksom inte trafiksäkert. Men det var så roligt, därför att det var ett företagsnamn. Det här kan ni googla sen och kolla, de finns på riktigt. De hette Håltagning 24-7. Apropå störande. Så man har en verksamhet där man alltså jobbar med att ta hål i betong. Och en speciella USP är att man kan göra det. 7 dagar i veckan, 24 till. Vem är det som vill ha håltagning 3 på morgonen en onsdag? Liksom... hur man ens kommer på att hitta nischen. Vi är håltagare, ja, vad är det för speciellt med? Ja, vi gör det 24-7 bara. Nej, helst inte faktiskt. Jävligt. Ja, nåväl. Shoutout till håltagning 24-7. Nåväl, nu är inte vi en podd som håller på och pratar om dygnsrytmer, utan vi är ju en ekonomipodd. Och för att styra upp det så har vi en gäst, Mattias.
Ja. He's back. The man behind the beard numer.
Ja, the beard numer.
numer. Jag håller på att börja. I must learn. I have to practice my English because my daughter is going to ett år in United States. Hon har så roligt med mig när jag pratar min EU-engelska, säger hon att jag har. För att hon säger ju inte så här all in, hon säger all in. Säger hon. Alltså hon är amerikansk, det är som att hon redan har flyttat. Mm. Och så har jag sagt så här, kan vi inte träna lite nu? För jag måste ju börja prata med hennes värdföräldrar och så där, tänker jag att jag ska göra. Och då har jag sagt att kan vi inte träna? Och sen så pratar jag bara engelska med dem i familjen. Men då blir de så trötta på mig tills de förbjuder mig att prata och ha roligt åt mina uttal. Nåväl, vi är ju ingen språkpodd heller då. Det var ju så vi sa.
Men vi har Magnus.
Den här gången så har vi med oss Magnus. Han är i vilket fall världens stora och varma applåd.
Tackar.
Ja. Magnus Helmet. Jag kan inte översätta det riktigt.
Men du Magnus, du är ingen Mange, va?
Nej, jag är ingen Mange. Däremot så Maggie har det funnits, finns det på jobbet och det finns också hjälmen har blivit nu mera vedertaget.
The Helmet.
Exakt, just The Helmet.
Men Maggie, var kommer det ifrån?
Men Magnus, Maggie, jag vet
det
inte.
Det låter som Jessica, va? Det måste Jessica som har myntat den.
Nej, det var Julia som ordnade till det, så kollegan. Mm. Finns lite olika, men
hur är det med dygnsrytmen då? Är du på Mattias lag eller är du på hantverkarlaget? Var är du?
Nej, men jag är på hantverkarlaget. Jag satt här och reflekterade lite när jag hörde er och så tänkte jag så här, den jäkeln som inte kliver upp liksom och brukar dag. Jag känner mig lite som en sån här urtidsbonde liksom, som man gick upp när tuppen kucklade och sen så körde man igång liksom.
Du ska se, i den här podden skulle ni se Mattias blick just nu.
och så sitter jag och funderar på så här, ja men i och för sig, han säger att han gör lika mycket varje dag. Ja, jag köper det, men det är ändå det här, jag har sånt jävla behov av att sova, jag måste få mina 8 timmar och det är liksom, det är klart att man ska få sova sina 8 timmar. Men det är också lite frustrerande, för det är ju så här, när en annan då är uppe och ska göra saker och behöver prata med Mattias klockan 8 på morgonen när alla andra är på jobbet, nej, då ligger en jäveln och sover liksom. Då kan jag känna så här att ibland får man faktiskt bara anpassa sig till samhällets liksom normer. Och inte vara den här liksom busiga tonåringen, utan lite så här, väx upp, kliva upp och dra igång dagen. Så här.
Ja, men vad fan, du går ju andra sidan och lägger dig liksom alldeles för tidigt.
Mitt på eftermiddagen.
Kvalitetstiden, kvalitetstiden kommer ju alltid runt midnatt. Alltså den stunden där, att snacka om att bruka dagen, att använda dygnets härliga timmar när det är lugnt och skönt. Det är fridfullt överallt, det är tyst ute. Alltså det är då det är som bäst. Liksom.
Men då, ja, då har du ju inte klivit upp en morgon och slagit igång borrhammaren liksom, och solen värmer dig i nacken och du står ute. Alltså, du kliver ju upp.
Jag hinner bli varm, jag får så mycket soltimmar.
Nej, men precis. Du, ingen solskyddsfaktor på dig inte.
Vi får göra en omröstning i Facebookgruppen. Om ni är på lag Magnus eller om ni är på lag Mattias. Liksom.
Ja, sen får jag, måste jag säga att jag har ju upplevt allt det här eftersom jag har haft barn som har varit småbarn en gång i tiden. Mm. Så att det är ju inte främmande. Och jag har också hållit på med en massa tv-inspelningar ihop med den här ena mannen här. Som gjorde att vi var tvungna att vara på plats vissa tider. Vi stack ju, jag hämtade dig någon gång 5-6 på morgonen.
Ja, absolut.
Mm. Så att det är inte så att jag inte kan gå ut och det är inte så att jag upplevt de här hemska morgnarna. Utan jag vet ju hur de fungerar. Men det är ingenting jag vill tillbaks till, om vi säger så.
Jag är lite tyst i den här konversationen, för jag är ju ännu värre. När du säger att man ska ta vara på dagen, Magnus. Att sova är ju en av mina främsta hobbies. Alltså, jag tycker inte att en sovande timme är en förlorad timme. Jag uppskattar själva sovandet. Jag tycker det är jättekul att sova. Jag njuter av det.
Ja, men, jo, och jag kan förstå. Så här, det är klart att återhämta kroppen är ju absolut nödvändigt. Men det är ju, till syvende och sist så är det ju liksom outcome som räknas. Och hur mycket ni än påstår det så kan ni ju inte säga att ni är lika effektiva en sovande timme som en väl använd timme. Alltså väl använd i meningen att man skapar någon output.
Nu är det en likhetstecken mellan att vara lycklig och ha output. Det där tror jag var något prestationsbaserat som får stå för det. Jag är gladast om jag har en lagom output och ganska mycket sova faktiskt, snarare än maximal output.
Jag pratar inte om lycklighet. Jag tänker så här, det finns ett antal saker som behöver göras och det görs ju inte under den sovna timmen i varje fall.
Nej, men jag sover ju inte, jag sover ju inte mer eller mindre timmar än vad du gör. Jag sover ju, i och för sig sover jag 6 ibland, men 7 timmar. Jag är ju vaken lika mycket som du är, det är bara att jag är vaken senare.
Ja, men du är ju otillgänglig för omvärlden, Mattias.
Nej, från
tiden är det ingen jävel som behöver. Det är ju som nattpersonal. Nej, men jag jobbar natt. Ja, men jag jobbar, alla andra jobbar dag.
Nej, jag jobbar 10-17.
Ja.
Det räcker väl. På de timmarna hinner ju folk få tag på mig som behöver få tag på mig.
Ja, säkert.
Mm. Ja. Nu ska vi inte bråka om det. Vi har ju andra saker vi ska bråka om.
Eller? Ja, vi ska prata. men vi har ju, det är så kul, va? För vi brukar ju be våra härliga lyssnare att skicka in lite frågor till oss. Eller så bara kommer frågorna. Det är inte alltid vi ber om det, utan vi får dem ändå. Det är vi otroligt glada för.
Ja.
Så att vi har lite frågor här som har kommit. Och jag tänker att vi börjar uppifrån och ner, helt enkelt. Och sen så bollar vi dem. Och det är så härligt att vi har med oss Magnus som är expert. Vi är bra på ekonomi, men Magnus är experten. Så att vi ska nog kunna lyckas svara på de här, hoppas jag.
Han går upp tidigt på morgonen och läser på, nämligen.
Ja, precis. Ja. Han går ju upp tidigt, så det är klart att han kan allt det här.
Ja.
Mm. Får ju läsa tidningen på morgonen, så jag håller mig uppdaterad.
Mm,
så jag
kan... Precis.
Du sitter säkert med en sån här bläddertidning också.
Ja, men vet du att jag gör det?
Charlie skrattar. Ja, undrar vem det är som är 40, undrar vem det är som är 50 av oss egentligen.
Jag har den digitala varianten också. Men det jag uppskattar med papperstidningen, det är faktiskt att, vilket det också finns forskning som stödjer, vill jag lägga till, att vi förlorar uppfattande förmågan mer och mer i det digitala, alltså det vill säga koncentrationsförmågan minskas ju mer vi är digitala och ju mer som skiftar digitalt. Så faktum visar när man i skolgång att man inte ska ta bort de fysiska böckerna, för att man lär sig mer av att läsa.
Det var bättre förr, säger du.
Det var bättre förr, just nu. Ja. Och jag tänker att i och med att det är mitt jobb att ha koll på de här sakerna, så ska jag väl maximera. Så jag har papperstidningen. Ja.
Och vi är tacksam för att du är som du är, för det underlättar ju dagens podd, kan man väl säga.
Ja. Och jag diggar ju att snacka med er, alltså. Vill jag bara tillägga.
Jag börjar bli orolig, för jag har redan haft en, jag har ju en gubbe som partner redan. Då ska jag nu ha en till som håller på att gubba ner sig. Det är tur att någon står för ungdomliga i det här gänget.
Ja,
i alla fall.
Tack och lov att vi har dig, Mattias. Det är faktiskt.
Ja, hur hade det gått annars? Ja.
Annorlunda.
Men jag kan, nu läser jag digitalt. Vi får se om jag kan läsa rätt i alla fall. Här kommer det. Hej, jag har lyssnat igenom de flesta av era avsnitt och kan inte hitta någonting som lyfter ämnet börja spara sent. I de flesta poddar bjuder man in gäster som redan i tonåren börjar spara för att investera på börsen etc. Men jag tycker att vi som inte vuxit upp med föräldrar som pratat om vikten av sparande glöms bort. Vi har alltså missat många av de här gyllene åren för ränta på ränta. Mm. Finns det något framgångsexempel bland oss eller kan man diskutera det här ämnet för att ge lite hopp om oss segisar som vaknat sent? Mm. Det hade varit ett intressant avsnitt. Ja, det är väl en kul tanke och bra fråga tycker jag. Det är
jättebra.
Anna som har skickat in den här. Vad säger ni, boys?
Ja, det första jag säger att det är roligt att du vill att vi ska inleda med en person som pratar om hur det är att vakna sent. Så jag bara säger att det är ironiskt att det är det som är rubriken. Nu släpper jag det och så låter jag Magnus svara. Hur är det med de som vaknar sent, Magnus? Har de någon rätt att också få lite hjälp, eller?
Nej, det tycker jag inte. Jo, självklart. Självklart. Nej, men jag skulle vilja säga så här att beroende på hur sent man vaknar upp, det här är ju en ganska vanlig fråga som jag tror jag och andra experter får när det kommer till pensionen, att det är så här. Men nu inser jag här sent om sida att jag ska få 50-60% av lönen och nu känner jag mig lite stressad och nu är det 10 år kvar, för det var nu jag loggade in på minpension.se och faktiskt fick koll på det här. Hur ska jag göra? Det är en ganska vanlig förekommande fråga. Och den kan väl liknas lite vid det här i varje fall. Att man känner att så här, nu tiden blir mindre och mindre och jag måste lösa det på något sätt. Och många gånger så handlar det ju om liksom, vilken förväntansbild man har av att få ihop i sitt sparande. Det man kan konstatera rent liksom, teoretiskt är ju att du behöver gasa på mer. För att få samma summa så behöver du sätta av mer pengar än den som har sparat längre då. Och det avkallet behöver man ju vara villig att göra för att få ihop de här slantarna då som saknas. Men man måste ju också se över att utrymmet finns. För absolut så kan man ju komma igång, men som sagt, förväntar man sig att komma upp på ungefär liknande nivåer som den som har sparat länge, ja men då får man gasa på ordentligt. Och kopplat till det så bör man ju också tänka över då vilken risknivå jag är villig att ta. Det vill säga, sätter jag av mycket pengar och tar hög risk, ja men då är sannolikheten större att jag faktiskt får ihop de här pengarna. Medan om jag sätter av mindre pengar och stoppar dem på ett sparkonto, ja men då kommer man ju inte uppnå de här nivåerna.
Men å andra sidan, tar jag hög risk med kort sparintervall så är ju också, det är ju per definition också då högre risk. Det vill säga börsen kanske har gått dåligt precis just när det är dags för mig att kliva ur. Och har jag då inte den utjämnande effekten av lång tid, jag menar då, återigen som vi var inne på för ett gäng veckor sedan, det är dyrt att inte ha pengar, det är dyrt att inte ha tid. Därför att du kan inte ta samma risk om det är 5 år kvar till pension som du kan om det är 25 år kvar till pension. Liksom.
Nej, du har helt rätt.
Och då
helt
kan man inte förvänta sig samma avkastning heller.
Nej, så liksom det är ju en dubbel risk precis som du är inne på. Men jag tror att man måste bestämma sig innan man sätter igång. Att, så här, är jag villig då att inte bara ta risk utan som, precis som du säger i det här fallet, ta dubbel risk. Att jag vill få loss de här pengarna om 10 år och så råkar vi få då en nedgång precis i slutet. Eller att jag inte har åtnjutit eller kan sprida risken över lång tid. Så bestäm vilken risk du vill ta med pengen och börja titta över ekonomin för att se vilket utrymme som finns och försök att maximera det här så gott som du bara kan.
Ja, det är verkligen inte för sent. Jag skulle också vilja säga, vi hade ett poddavsnitt som jag kanske Hanna har lyssnat på. Det var en tjej som hade en aktieklubb. Mm. De gick ihop några stycken och jag tror ju då att även om man nu kommer igång lite senare så tror jag att man istället kanske får desto större intresse. Det vill säga att man tycker att det här är så kul och man är så glad för att man faktiskt har kommit igång så att man kanske börjar spara mer och placera, att man får så stort intresse så att du kanske kommer ifatt de här tidiga spararna efter några år därför att du blir mer framgångsrik och att du tycker det är kul. För många har ju också ett slentriansparande på en tusenlapp och haft kanske i 30 år. De började när de var i tonåren redan. Men okej, det blir jättemycket pengar. Men dock så hade säkert de också kunnat spara mer om man hade intresserat sig. Så jag tror att försök att snacka med fler. Prata med dina kompisar. Är det några som vill dra igång och spara tillsammans? Ska vi börja spara ihop? Kan man göra grejer, starta klubb och så vidare? Och det finns ett jättebra avsnitt om som på vår hemsida. Kan man gå in på charliematias.se och söka där. aktieklubb. Likväl som man träffas och gör någonting annat. Så att jag tycker verkligen, jag tycker det är så bra att du lyfter det här. Och känn dig verkligen inte ensam. För att jag skulle säga att det är minst lika många som inte har sparat som har sparat. Så att det är bara att försöka söka upp likasinnade och göra det här till en kul grej.
Apropå att man måste hålla lite högre tempo då, kan ju vara läge att man kanske behöver göra lite mer extraordinära saker. Om man bor i villa och barnen har flyttat hemifrån, ja, men om man ser det här kommer inte jag ha råd med när jag går i pension. Nej, men då kanske man ska ställa sig frågan, ska jag liksom sajsa ner det boendet redan nu för att få kapital jag kan sätta i arbete liksom 5-10 år tidigare än vad jag egentligen behöver för att vara förberedd för pensionen och veta att det står någon eller ett par miljoner till där och väntar på mig. Jag får inte ha kvar samma fina trädgård som jag haft i alla år, men det är på det sättet då. Eller om man har väldigt låg boendekostnad, för det är också många äldre som har, vi har betalat av mycket, eller sitter på ett kontrakt som är 100 år gammal, alltså, vi har låg boendekostnad. Det blir dyrare för oss att flytta, men egentligen är onödigt stort. Ja, men tar det då omaket att hyra ut ett rum eller två till en student eller någon annan så att man får ett par tusen extra i månaden som man kan köra in på sitt pensionssparande då, för det lär behövas. Om man har som ambition att komma ikapp, då måste man, har man inte gjort det på 20 år tidigare, då måste man göra ganska mycket mer och ganska mycket annorlunda än vad andra gör. Och oftast är det bättre att vara initierande av den förändringen kring boende eller kring att ge upp att ha bil eller vad det är, än att liksom behöva konstatera att man inte har råd i sluttampen. Liksom. Gör lite mer än vad som känns normalt för att så har du väl gjort det, så behöver du inte smånagga sen liksom allt eftersom, tror jag. Nu är det inte alla som har, det är inte alla som äger ett boende. Många kanske inte har de förutsättningarna. Men man får gissa lite här vad människor kan tänkas ha för situation som kommer med den här frågan. Då. Och det är förstås olika. Men...
Ja, det är jättebra.
Bra. Bra. Vi går vidare, tycker jag. Mm. Då har vi en Kristoffer här som har egentligen tre frågor, kan man säga. Han skriver så här: tack för en fantastisk podd. Jag har ett par frågor och funderingar som ni kunde ta upp i er podd om ni tycker det är intressant. Och då skriver han: övertidsavlöst. Vad är det värt i pengar eller semester? Går det att jämföra två olika löner där en har övertidsersättning och den andra är övertidsavlöst? Hur ska man resonera på en löneförhandling? Om vi tar den frågan, delfrågan först då. Vad säger du, Magnus?
Ja, men precis. Det här är ju vi kan väl börja för alla som kanske inte har hört begreppet övertidsavlöst. Det innebär ju att man förhandlar bort rätten till övertid, kan man säga. Och då är ju frågan här egentligen då, vad är det värt att avtala bort det? Och här finns det ganska många räknesnurror som jag tycker att man kan använda. För det här, liksom, det här beror ju på flera olika faktorer. Dels beror det på vilken grundlön du har givetvis. Man brukar ju addera liksom, de övertidstimmarna då som man arbetar för att få ut den här siffran då. Och sen drar man ju bort då, om man har några extra semesterdagar, vilket är ganska vanligt om man förhandlar bort övertiden, att man får lite extra semesterdagar. Och så drar man också bort eventuella lönetillägg som man har förhandlat till sig. Och då kan man få fram en siffra som visar då så här mycket skulle jag tjäna eller så här mycket skulle det kosta på att jag förhandlar bort mina övertidstimmar. Men det kräver ju att jag har ett hum om hur många timmar som jag lägger på övertid.
Ja, exakt.
Ja.
Men var kan man hitta en sån snurra då?
Många fackförbunden, Unionen bland annat, har jag själv varit inne och räknat på.
Perfekt. Unionen.se då?
Så jag tänker att utöver liksom att vara nitisk på att jag ska ha rätt till övertidsersättning, så bör man nog väga in hela arbetssituationen och framförallt titta på så här, är det här en tjänst som kan ge större flexibilitet? Man kan ju också förhandla till sig exempelvis utbildningar om man vill liksom se sig i en annan roll framöver. Man kan liksom sträva mot som kan vara värt mer än då en övertidstimmar. Så jag tycker man ska verkligen betrakta hela arbetssituationen. Sen finns det ju de som verkligen tycker att så här, men de timmarna jag jobbar, de ska jag betalt för. Och då är ju övertidsersättning liksom rätt melodi. Så här bör man ju ta lite ställning själv då till hur man ser på arbetssituationen.
Jättebra. Och sen är det väl en fråga, vi kan bara beröra den lite grann, för här tycker han att han har ett förslag på en gäst här också till oss då, men vi kan bara, han spontana är så här: vardagsekonomi i andra länder. Det hade varit intressant att veta hur stor del av sin inkomst man lägger på boende, mat, försäkringar, sjukvård etc. i andra länder. I Sverige lägger man kanske en tredjedel på boenden, men hur ser det ut i andra delar av världen? Han fick idén efter att han hade läst boken Factfulness. Och då hade han en förslag här på en gäst som vi kanske kan bjuda in vid tillfälle. Men om vi bara ska beröra det, vad jag säger i en känsla?
Finns det några saker där vi sticker ut i jämförelse med andra länder?
Ja, men faktiskt. Dels så lyfter han ju upp boende själv här. Och i Sverige så, dels så lägger vi ju ganska mycket på just boendekostnader. En tredjedel, vi lägger ungefär 30% av våra vardagsutgifter eller utgifter på som är kopplat till boende. Och det här handlar ju om att vi äger. I Sverige är ju ägandet av bostaden ganska vanligt förekommande. Medan i andra länder så kanske man hyr eller finns andra lösningar. Det här gör ju att liksom boendeekonomin blir extremt viktig för oss jämfört med hos andra. Samtidigt som vi liksom den senaste tiden kan se att våra finansiella tillgångar då när man äger ett boende stärker ju liksom många gånger en privatekonomi. Så det finns ju många fördelar med att äga sitt egna boende samtidigt som det absolut är en risk. Men här tror jag att det framförallt är den siffran som man kan se sticker ut i Sverige jämfört med andra länder.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland. Mm. Sparalåna.se.
Ja.
Det gillar jag.
Det är i kortaste gängen någonsin tror jag. Där har du det.
Där har vi det.
Du kan spara pengar på att investera dem där. Och det funkar ju egentligen som en bank fast tvärtom. Alltså istället för att du sätter in dem med 1% ränta och sen lånar de ut den till någon annan för 6% ränta. Så får du alla 6% när pengarna sätts i arbete. Det var kort förklaring. Man får läsa mer på Saveland.se.
Det finns säkert en bra förklaring, för det är ju ändå ingen välgörenhetsorganisation.
Absolut inte. Men bara det att du kan gå in och få garanterat 6% ränta på ett fasträntekonto.
Men jag vill ju ändå slå ett slag för att man ska inte lägga alla ägg i samma korg. Men i Saveland-korgen ska man definitivt ha ett eller några ägg.
Jag tycker det, att när vi säger att man ska ha en del på börsen och en del i ränta. Alltså när det gäller ränta, då tycker jag det är ett riktigt bra alternativ. Annars hade jag inte suttit där på dagen.
Nej, så är det. Tack så mycket, Saveland.se. Nummer tre då, kryptovalutor. Vad hände sen? Det finns redan ett avsnitt om kryptovalutor. För ett par år sedan snackade alla om bitcoin. Mm. Ja, det stämmer. Vi har också gjort ett avsnitt om det. Hade varit kul med en uppföljare om vad som hände efter denna hype. För nu tycks ingen prata om ämnet längre. Vad säger du om det, Bank-Magnus?
Bank Magnus om bitcoin. Ja, nej, men jag tycker att det snackas ganska mycket om bitcoin just nu. Dels så har ju Coinbase börsnoterats. Och inför den börsnoteringen, det är alltså en handelsplattform för kryptovalutor. Och i samband med det här då så slog ju bitcoin nya rekord. Och det här är ju liksom... Bitcoin i sig är ju något som har blivit ganska accepterat. Man ser ju, eller i större utsträckning ska jag säga, man ser ju att exempelvis Tesla, där har man möjlighet att betala sina bilar med bitcoins, vilket tyder på att Elon Musk, som är liksom en viktig spelare i världsekonomin till och med, faktiskt tror på det här med kryptovalutor. Man ser att värdet på det totala samlade värdet på bitcoins liksom kryper uppåt och börjar hamna på riktigt stora nivåer. Så det är ju en valuta, eller det ses ju snarare som liksom en trygg valuta nu för tiden. Även om det liksom är höga fluktuationer och det slår ganska hårt både upp och ner, så är det ändå en trygg hand. Man ser att när det skakar lite på börsen, förut så gick man till guld som en säker hamn. Nu liksom finns även bitcoin där många väljer att investera som en viss trygghet, för att det börjar få en sån stabilitet.
Har du några bitcoins, Magnus?
Jag äger inga bitcoins. Jag har, för mig så är jag ska inte säga att jag är traditionell, men lyssnar man på Stefan Ingves och gänget i Riksbanken, så säger de att det här är ju en valuta som är liksom, det finns ingen trygghet bakom, det finns ingen riksbank, det finns inga regleringar som står bakom. Det här tycker jag att marknaden är lite... De förstår nog det här också, men man väljer att ta risken. Jag ser vissa risker med det. Sen tror jag inte... Så här, det växer, och ju mer det växer desto mer liksom reglerat kommer det att bli så småningom också. Men nej, jag äger inga bitcoins, och det är ju lite så. Ska man handla Bitcoin så gör man ju det vanligtvis via certifikat som speglar då en bitcoin. För senast jag tittade så var den upp en bit över $63,000 per bitcoin då, vilket gör att köpa en bitcoin för många är svårt, så då väljer man att köpa de här certifikaten istället då.
Ja, jag tycker inte att det är verkligen inte no-no för mig, utan jag är rätt nyfiken på det. Jag har inte köpt något än, men jag är sugen att göra det för att testa liksom.
Jag tror inte att det kommer att diskuteras mindre om bitcoin om vi säger så, utan jag tror framförallt så här kommer vi se lite skakiga tider på börsen och att kapital kommer flytta från börsen, så finns det ju risk att de placeras eller att man väljer att vända sig liksom tydligare till andra typer av säkra hamnar eller andra investeringar. Nu ska man inte se bitcoin som en säker hamn, det vill jag väl vara tydlig med bara.
Men du, fanns det en fråga där som jag bara vill adressera, som inte var en fråga, det bara stod där. Att för ett år sedan pratade så mycket om det, nu hör man inte så mycket om det, sa han. Det där ska bara varningens finger. Den som tror att det som går bra och det som är sunda och vettiga investeringar är det man, citat, hör mycket om. Och det som är liksom, det skulle en stor varning. När det står om det i kvällstidningarna, då kan man utgå ifrån att man är på fel sida hypen. Alltså så här, man kan inte göra sina affärer baserat på vad verkar det skrivas mycket om på Facebook eller vad verkar det stå om i kvällstidningarnas bilagor. Så att jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att fatta finansiella beslut baserat på vad det hörs mycket om. Eller det snackas mycket om Volvo nu, för det där är någon sån finansporrtrans.
Ja, helt med.
Liksom.
Helt med. Ja.
Jag läste senast igår på en av kvällstidningarna på löpen där att det var Bitcoin-experterna 10 bästa tipsen på. Mm. Så det snackas en del.
Bra, vi kör vidare. Ja. Hej Charlie och Mattias, jag har ett dilemma gällande lån till ett attefallsgarage. För det första så har jag nästan inga lån på min bostad, utan försöker kunna betala det jag gör på huset med det jag får in. Mm. Det blir ju så att vissa projekt tar längre tid än andra, inte så konstigt. I dagsläget hyr jag ett garage för cirka 4300 i månaden. Det är dubbelt så stort som det jag hade tänkt att bygga. Men vi har begränsningar i detaljplan som gör att det får bli så. I detta garage håller jag på grejer med bilar med mer, mest hobbygrejer. Stund samma, jag som är väldigt emot att ta lån, kan det vara så att jag skjuter mig själv lite i foten? Jag kan ju räkna ut matten att med dagens ränta så skulle det bli ett garage i guld med samma räntekostnad som hyran ligger på. Jag har svårt att gå till banken och be om pengar. Jag hoppas ni kanske kan få mig att se detta med klara ögon och förklara vad jag gör rätt och vad jag gör fel i mina resonemang. Tack för en underbar podd. Hälsar och ha en grym vecka. Hälsa Niklas.
Det man behöver göra som Niklas säkert har gjort är att räkna på vad det här attefallet kostar att bygga och sen hur mycket han kan skjuta till själv, om man kan skjuta till någonting. Alternativt om man får låna pengar för det här då. Och sen får man jämföra då 4 och 3 som man betalade för garaget han hyr jämfört med då ränte och amortering på det här lånet för det här attefallshuset. Och jag tror precis som Niklas skriver själv att nästan i guld kunde han nog bygga ett attefallshus för 4 och 3. Det tror jag nog. Dessutom så tycker jag att det man kan ta hänsyn till är att förhoppningsvis så höjer ju också det här värdet på befintlig bostad. Så jag tror att han behöver se den dubbla effekten här, att det kan tillföra något till bostadens värde som ursprungsbostaden då som man har. Och sen tror jag också att han skulle kunna komma ner lite i månadskostnader. Så nej, men mitt råd, Niklas, är nog gå till banken och få en kalkyl på det här. Jag tror att du har dubbelt upp att bygga det och låna istället för hyra.
Hänsyn till det ena som du nämnde var ju vad det kan påverka fastighetens värde. Och då kan man ju oftast bara ringa upp till sin lokala fastighetsmäklare och fråga, om det här huset hade ett garage, skulle du värdera det annorlunda då? Och ibland är svaret ja, för att det liksom, i området förväntas det vara garage, och har du inte det så ses det som ett minus. Eller så är det som, nej, det kan man både ha och vista. Man kan inte på något sätt alltid liksom alla pengar man öser in i ett hus skylla på att det ökar värdet att man byter kök eller byter liksom vad man nu håller på med, eller nytt värmesystem. Så det kan man inte alltid skylla på, men det är ändå värt att ställa frågan, så kan man ta hänsyn till det i kalkylen. Sen så det som, om man ska lägga något mynt i andra vågskålen, det som händer är ju att när garaget väl är byggt och lånet väl är taget, då är det ju där. Han kan inte sälja garaget separat för lika mycket pengar och betala av lånet. Han har kvar lånet vad som än händer. Jämfört med friheten med att hyra är ju att han kan ju vilken månad som helst säga att nu är det nog. Nu vill jag inte mäcka med bilar längre eller nu har jag bytt intresse och då kostar det inga pengar alls. Så ibland är det ju bättre att ta en högre löpande kostnad. Mm. Därför jag binder inte upp massa kapital. Men om man ändå, om det scenariot är högst otroligt, om man tänker jag kommer ändå bo kvar i huset i 10 år till, det är min absoluta plan, jag kan inte se ett liv där jag inte håller på och meckar med någonting, ja då skulle man kunna säga, men du vet, då kan vi binda upp, då kan vi betala en amortering på de här 4000 i månaden istället för hyra. Men jag är ju sån, jag hyr ju hellre saker än att skaffa det. Jag har ingen bil, jag hyr bil per timme. Jag har liksom hyr det jag behöver, jag har inte onödigt mycket verktyg. Och då kan man ju säga att jag kanske till slut i värsta fall har betalat lite mer i hyra på någon slagborrmaskin än vad det hade blivit på när jag hade använt det. Men å andra sidan är det 32 andra saker som jag slapp lagerhålla under hela den perioden och ta hand om och admin och så vidare. Så det är ju liksom, det är ju en admin och kapitalbindningen är ändå någonting man behöver ta hänsyn till i andra vågskålen. Det är därför man betalar mer när man hyr, för man slipper allt mäck liksom.
Bra. Bra. Jag har inget att tillägga. Jag tycker ni hade kloka svar båda två.
Herregud.
Ja, nu kommer en fråga till då. En liten så här luring som man kan få fundera på eller som man kan tycka om. Kanske inte så mycket siffror krasst, men hej på er. Ni har tidigare pratat om hur man kan lära sina barn bli duktiga på att hantera pengar. Men hur gör man om man vänder på steken? Vad kan man göra om det är en själv som är duktig med pengar men man inte riktigt känner tilltro till ens skilda föräldrar? Att de har koll på sin egen privatekonomi och vart den leder dem. I min situation handlar det om att mina föräldrar har cirka 10 år kvar till pensionsdags. Och efter att ha frågat dem fick jag reda på prognosen på minpension.se som säger att de kommer få cirka 60% av sin bruttolön i pension innan skatt. Jag fick uppfattningen att de inte ens har någon plan för hur de ska lösa den situationen. Mitt samvete är delat. Jag förstår att om jag inte gör någonting så kommer ingenting att hända. Å ena sidan så vill jag inte lägga mig i deras ekonomi för att ge dem koll och styra upp en plan. Men å andra sidan så tänker jag att riskera bli en björntjänst efter att de känner sig påhoppade och vill hålla det för sig själv. Vad borde jag göra? Tack för en bra podd. Hälsar Elin. Emil.
Nu skulle du tänka, Mattias, det här är ju, ska vi börja med dig själv? Vad tänker du?
Jag tror, givet är det ju att man, vad man typ har för relation med sina föräldrar. Men i mitt fall så hade jag definitivt, jag tror ju på samtalet. Jag tror alltid att vi måste prata med varandra för att vi ska nå framåt. Det är så med allting. Och den dagen man slutar prata för att saker blir lite känsliga, det tror inte jag. Utan jag har alltid pratat med mina föräldrar. De kan fortfarande vara sådär att det här behöver du inte säga till den. Eller säg inte det här hit eller dit. Så jag är såhär, men vad är jag inte ska säga? Jag tror att det var så tidigare. Liksom, alltså generationen ovanför oss, då, våra föräldrar, tror jag är mer att man inte pratar om vissa saker. Det anses inte fint. Eller sånt här kan man inte prata om. Medan vi babblar på och kidsen kanske bladdrar ännu mer. Men jag, så spontant så känner jag så här att jag skulle prata med dem. Jag skulle absolut ta upp det här och säga att passan, jag är så glad att ni har stöttat mig och gjort att jag har blivit duktig på ekonomi och jag tycker det är kul. Men jag bryr mig om er, så i all välmening så ska vi inte sätta oss ner och titta på hur det ser ut nu när ni snart, ja, eller när det är dags för pension. Så för mig finns det inget annat än att Emil vill ju bara väl. Det är ju helt uppenbart. Det är ju ingen snack om det. Han bryr sig om sina föräldrar. Och därför så tycker jag absolut att han ska prata med dem.
Ja, jag håller med. Och han kan väl, om man tycker att samtal, han kan ju börja andra andan och säga så här, ni sköter er själva, jag vet det, jag litar på er. Men jag är orolig, så det skulle hjälpa mig om jag bara fick sätta mig tillsammans med er och räkna igenom det och höra att ni har tänkt eller hur ni har tänkt, eller så att vi åtminstone har samsyn kring hur det ser ut, så kan jag släppa det sen och liksom somna om och känna mig trygg med att det kommer att funka. Så jag säger inte som kritik eller att det är något fel, jag bara säger att det skulle hjälpa mig att veta det. Så här, men mamma och pappa, de vet vad de ska ha och de har också en plan för. För det är det som man måste hända. 60% måste man titta på. Hur mycket pengar är det? Okej, så vad är det vi inte spenderar som vi spenderar idag? Vad blir det för förändringar? Eller vad kan vi göra för att slippa göra de förändringarna? så har man haft det samtalet, så är det förhoppningsvis klart, eller så står man där och gråter och konstaterar att shit, vi har ingen plan för detta, och då kanske det behövs flera möten då. Men det där första mötet behöver man nog ta, och då kan man utan att trampa dem på tårna säga att liksom, mer för min skull än för er skull, skulle inte vi bara kunna räkna igenom detta så att jag känner att jag vet, jag ska inte lägga mig i, jag vill bara höra liksom.
Perfekt. Du har inget att anmärka på där eller tycka till om, Magnus?
Nej, jag kan väl bara lägga till att pratar man 50-60% och får ut av sin lön är ju en ganska normal nivå. Sen om man vill liksom, om förväntansbilden är att få ut mer, vilket jag tycker att EMI ska ta upp, det är väl liksom själva knäckfrågan, att deras bild kanske är att 50-60% är good enough. Ja, men då är ju alla nöjda då. Men förväntar man sig mer, ja, men då kan väl Emil liksom, sträcka ut handen. Det här är, jag tror man skulle ångra sig. Tänk om de ville få ut mer och så har man inte sagt någonting. Den situationen är inte rolig.
Nej, och det är gott om tid att hinna börja planera för eventuell downsizing eller vad det nu kan handla om då. Eller göra någonting radikalt. Det är ändå 10 år kvar till pension. Så att det är väl ett ypperligt läge för Emil att sträcka ut handen.
Ja, tack. Jätte.
Kanon! Hej Charlie Mattias. Tack för en fantastisk podcast. Jag hör era röster i mitt huvud även när jag inte lyssnar på er.
Oj då.
Ja, det är ju...
112 ringer man då. 112.
Ja. Jag och min man satt och diskuterade det här med tjänstepension häromdagen. Vi har båda ITP 1 och är strax under 30, inga barn. Vi har pluggat lika länge och strävar efter jämlikhet i både hushåll och ekonomi. Vår fråga gäller hur tanken bakom ITP-systemet är uppbyggt. Det avsätts 4,5% av lönen till en viss summa. I år cirka 42-43 000. Allt över detta avsätts det 30% av. Jag tjänar idag cirka 43 000 och min man strax över 50. På grund av ITP1-systemets uppbyggnad så får min man en större proportion av sin lön i tjänstepension på grund av 30%-gränsen. Så nu kommer deras frågor. Varför är ITP framförhandlat på detta sätt? Blir det inte orättvist för människor som aldrig kommer tjäna över 43 000? Tänker specifikt på vissa yrkesområden. Högavlönade individer som kan pensionsspara mer själva får högre proportion av sin lön. Högre proportion av sin lön avsatt. Vore intressant att förstå motiveringen. Vi har sökt på internet utan framgång. Vi börjar med den frågan, för hon har två frågor här. Magnus.
Jag räcker upp handen. Ja, men precis. Det här, jag brinner ju för pension och det här är ju en jätte, både intressant och relevant fråga. Så bra ställt. Anledningen till att den här gränsen finns, för som sagt, man kan ju tycka att det känns lite orättvist att upp då till 43 000 så får man 4,5%, allt utöver det så är det 30%. Och då kan man tycka att det där är inte schysst, fast det är verkligen tvärtom, det är schysst. För om man väger in, nu pratar vi ju tjänstepension, och så finns det ju ytterligare då en del i pensionssystemet som är den allmänna pensionen, där bland annat det orangea kuvertet kommer. Och den allmänna pensionen betalas ut upp till den här nivån. Det vill säga att, säg att du ligger precis på gränsen där, du tjänar 40 000 säger vi. Ja, då maxar du din allmänna pension och så får du också 4,5% avsatt i tjänstepension. Och då är det ju 18,5% som sätts av i den allmänna pensionen plus då de här 4,5. Därutöver, om man säger, det man tjänar utöver den här gränsen då, 43 000, ja, men då får man bara tjänstepension och ingen allmän pension. Det vill säga att man går ju miste om en hel del pensionsavsättningar, och där är tanken, ursprungstanken är att tjänstepensionen då ska kliva in och betala in extra, så man fortfarande får liksom pension ungefär lika mycket, det blir ju lite mer då, men lika mycket pension avsatt även om man tjänar mera. Så det här är egentligen ett system för att rätta till orättvisan, om man får säga så.
Så det gör att, vad jag menar? Ja, det gör att den som tjänar 30 får 60% av det, och den som tjänar 80 då, om vi hittar på det, får 30% eller 60% av det, därför att man betalar mer på toppen på tjänstepensionen när man tjänar över brytpunkten än om man gör annars. Så att man får liksom ut lite mindre i kuvertet, men man får andra sidan mer pensionsavsättning eftersom inte det täcks upp av den allmänna pensionen.
Ja, precis. Ja. Så,
Säg så har man tänkt det
är som är statlig skatt, att man kommer upp på en viss gräns som är ju där samma gräns, så betalar man då plötsligt en statlig skatt också som man inte gör upp till brytgränsen. Och det är också för att jämna ut, så att tjänar man mer så får man betala mer i skatt.
Så tittar man bara till den allmänna pensionen, den som tjänar precis på gränsen där 43 000, så får maximalt utbetalt i den allmänna pensionen. Den som tjänar 100 000, ja, den får inte mer avsatt i den allmänna pensionen, utan får precis lika mycket som den som ligger precis på gränsen. Så, så snarare än då att få liksom, för att täcka upp det här då, så behöver klivtjänstpensionen in och betalar in extra. Så kan man säga.
Jättebra. Ja, det var ju ett tydligt svar.
Ja, och sen skriver Samantha vidare, så skriver hon så här: hur kan vi själva kompensera för denna skillnad? Vi sparar idag 2000 kronor per person i ett ISK för pensionen med samma fondfördelning. Ska vi avsätta skillnaden i tjänstepensionsavsättning som extra pensionssparande på mitt ISK? Hur gör vi om avkastningen visar sig vara olika? Planen är att gå i pension samtidigt och såklart att vi fortsätter vara gifta tills dess.
Vad roligt, det är en fråga som inte ställs här. Alltså, de menar att rättvist innebär att de har lika mycket pension, tolkar det som, eftersom det ska kompenseras. Men de har ju inte lika mycket lön idag. Så det är ju att plötsligt ska det vara lika mycket som kommer in på båda kontorna när de är pensionärer, fast det inte är lika mycket som kommer in på båda kontorna idag. Det är det som är skillnaden här man har kommit fram till på något sätt. Ja, jag förstår. För man skulle kunna tänka att man har lika mycket. Den ena har mer lön och den andra mindre lön. Och den andra har mer pension och den andra mindre pension. Om det var liksom lika procentuellt mässigt, så skulle det vara att livet fortsätter i samma anda. Men här är rättvist att lika mycket är i båda kuverten i pension. Ja. Det är det som är frågan här, Magnus, va? Du är med
ja, men
på...
precis. Det här, ja, exakt. Det här bygger väl lite på hur man ser på just fördelningen av ekonomi, som du är inne på, Charles. För jag kan tycka att pension är en viktig del, och det bör man ta hänsyn till, framförallt om man tittar på föräldraledighet och där i långa loppet kan få ganska stor konsekvens om man hemma mycket eller jobbar deltid. Så dels, det är en sån här fördelning som jag tycker den ska man kompensera för, punkt. Det finns inget alternativ. Här däremot så beror det lite på hur man då har fördelat den övriga ekonomi, precis som du är inne på, Charles. För säg att man slår ihop alla pengar man tjänar, oavsett mycket eller lite, i en klump, och så kanske man betalar gemensamma räkningar och sen kanske man splittar upp det igen så att man har lika. Ja, men då kommer ju liksom åren fram till pension, då kommer vi haft lika mycket att röra oss med också. Så det här är ju snarare, och då kanske det känns rimligt att man också ska ha lika pension i slutändan. Men det här är ett ställningstagande, tycker jag, snarare än att bara se till pensionen, att vi ska ha lika mycket pension, så bör man ta ställningstagande till idag också, fram till pension, hur mycket har jag att röra mig med? För då ska det, som sagt, ska vi lika vara lika, och det är möjligt att de delar upp det här så. Men jag tycker, ska man liksom kompensera, så kan det ju vara aktuellt. Det så bör man ju ta hänsyn till det vi pratade om i förra frågan. Man behöver se över hela pensionslösningen. Det vill säga, vad får jag utbetalt i allmänna plus tjänstepension? Och båda behöver få fram den här siffran för att kunna se vad skillnaden blir. Sen kan man ju kompensera på lite olika sätt. Men jag skulle nog kanske välja att sätta att man kompenserar på ett gemensamt ISK exempelvis, eller någon form av kapitalförsäkring om man vill ha någon förmånstagare, eller hur är det där nu, vad man väljer att göra. Men, och man placerar de här pengarna tillsammans, och sen skulle alternativet vara att man när det är dags för pension och man hänger ihop, delar pengen lika liksom. För då bör man inte tänka på det här. Det är lite som att man sparar till barnen. Man behöver inte tänka på om den enas sparkonto har fått mer än det andras, beroende på hur jag har placerat pengarna.
Nej, för det här kan vi avslöja för Samantha, som är då under 30, att de reglerna som gäller idag kommer högst troligen inte vara samma regler som gäller när de ska gå i pension om 40 år. Liksom. Så frågan är ju, hur ser regelsystemet ut om 40 år? För det är då de vill att det ska vara rättvist om 40 år. De vill ju inte att det ska vara rättvist idag. Så att det gäller ju att hitta någon lösning där vi har lite flexibilitet att kompensera för det. Men också, nu sa ju de här att de har för avsikt att vara gifta. Det är klart de har för avsikt att fortsätta vara tillsammans. Men jag tycker ändå att man ska det har vi varit inne på i andra avsnitt, man bör ändå spegla detta på något sätt så att man har möjlighet att gå isär utan att den ena känner sig förfördelad på något sätt. Som du säger, att göra kompensationen när man har varit föräldraledig och så vidare. Men det är lätt att tänka, det spelar väl ingen roll, det är ju våra gemensamma pengar, kommer alltid vara våra gemensamma pengar. Ja, men de flesta äktenskap slutar ju faktiskt med skilsmässa, och då behöver man ju ställa sig frågan, står det också på pappret vem som är vems på ett schysst sätt, även när det gäller passion och sådana saker liksom. Så det är värt ett litet möte, och det har vi varit inne, vi gjorde faktiskt en livesändning förra veckan, Mattias.
Ja, just det, på Clubhouse.
På Clubhouse, den kan vi inte puffa för den är ju borta, den händer ju då. Men vi gör en del avsnitt på Clubhouse ibland, och då pratade vi just om det här, att det kan vara värt att ta den där juristtimmen eller två och bara få en genomgång på arv, testamente, sån här förgångsfullmakt, vad heter det? En sån här fullmakt som man fyller i ifall man inte skulle vara möjligt att styra över sitt liv. Kommer du ihåg det, Mattias? Fan, vi glömmer aldrig allt det där ordet.
Vad hette det nu då? Framtidsfullmakt.
Framtidsfullmakt, tack. Och lite sådana saker. Och det där har ju jag gjort och Mattias gjort. Och det är jättevärdefullt att få två timmar där någon bara slänger lite jobbiga scenarion på honom och säger så här, om det här händer, hur ser det ut i juridiken då? Om det här händer, hur ser det ut för er då? Så att man liksom kan städa undan det där och veta att vi har möjlighet att gå skilda vägar utan att någon behöver sitta och gå till banken och fråga, har jag råd att skilja mig liksom?
Nej, jag tycker verkligen det är ett tips att gå till en familjejurist helt enkelt. Det har ni råd med eftersom ni tjänar så pass bra. Så det är det definitivt värt att ni lägger några tusenlappar, och ni får dessutom veta innan vad det kommer att kosta. Och få och styra upp med äktenskapsförord och vad det nu kan vara, och tänka igenom alla de här situationerna. Det är super bra. Så det är nog det slutliga rådet då till Samantha. Vi har ju mycket mer frågor, det är ju så himla roligt här, men vi måste ju hålla oss inom någon slags rimlig tid, så jag tror vi avbryter här, och sen så tror jag att vi får be Magnus komma tillbaka om några veckor igen. Och,
öppna frågelådan på nytt.
Vad roligt, så får vi öppna frågelådan och fortsätt att skicka in, vi ska försöka få med alla, och jag vet att det är några nu av er där ute som inte har fått upp sina frågor, men det blir ju väldigt intressanta diskussioner, och era frågor är fantastiskt bra ämnen. Så att fortsätt att fråga på. Maila till charlieochmattias@gmail.com, och sen så kommer vi regelbundet att ta upp frågeprogram. Och du är bra, Magnus, alltså, du är ju bra på riktigt på det här, alltså. Vi får ju kanonhjälpa dig här alltså.
Det är för att han går upp så tidigt på morgonen och läser papperstidning som han är så bra.
Ja, det är kanske det. Och jag vill också bara ge ett tips då för er som är på mitt lag angående det här med att sova. Då har jag kommit på att i telefonen så finns det en stör ej-funktion. Och den har jag alltid aktiverad varje dygn mellan 02 till 10. Så. Men de som ligger på min favoritlista, till exempel familjen. Jag har tagit bort dig, Charlie, nu efter att jag kom på den här funktionen. För att annars skulle det vara så att ifall du ringde med 8 så skulle samtalet släppas igenom.
Precis.
Så att man kan ha familjemedlemmarna så att man är anträffbar om man nu vill det. Men i övrigt så kan ni ringa mig hur mycket ni vill innan 10, för telefonen kommer bara stå att göra ett missat samtal när jag vaknar.
Jag tänkte just fundera på vad bör man göra för att komma med på listan?
Då är det postgironumret, hade du det, vart man ska skicka pengarna, Mattias?
Nej, men vi vill ju få höra vad ni tycker, vilket lag, hur ska man göra om man nu kan. Och varför ska skolorna börja så tidigt, har jag också alltid frågat. Barnen är ju inte, det är inte klokt för fan att dra upp. Ja men så här, lyssna på mig nu, Magnus Hjälmen här. Hör du mig?
Ja.
Du som nu har barn som kommer att börja med lite aktiviteter. Min son hade hockey till exempel. Och nackdelen då för mig var ju när han började spela hockey, då fick de ju de sämsta tiderna, det vill säga hallen lördag klockan 8 på morgon. Jag var ju benämen och jag förstod inte hur jag pallade ta mig igenom det där, men det gjorde jag. Men sen när de kommer upp i högstadiet, då börjar de här dansen och kvällsaktiviteterna. Det är för att hallarna räcker inte till, idrottshallar. Så att ska dina tjejer gå på dans eller spela hockey, så kommer de när de går i 8-9 och få göra det någonstans vid 20-21 träningarna då. Och när Hugo spelade match, då kunde det vara så här, bortamatch mot Arlanda Wings klockan 21. Och då kunde han vara hemma vid 12, halv ett. Och då ger sig upp i skolan. När skolan börjar klockan 8 så kan du ju själv räkna ut hur många timmar det blir. Liksom.
Ja.
Och samtidigt så säger sjuksystern så här: det är jätteviktigt att ni håller på med träning. Och det är jätteviktigt att ni ligger i sängen 12 timmar. Ja, det går liksom inte ihop. Mm. Och därför så borde skolorna också börja senare.
Moment 22 faktiskt.
Mm. Ja. Mm. Och det kommer ni märka er båda. Ni har ju barn som är något mindre än mina. Men vänta, ska ni få se när de här kvällsaktiviteterna börjar.
Då
är det fan inte lätt.
Mm. Nej.
Ja.
Mm. Ja.
Ja, det var det. Ja.
Då har vi gjort dagens lobbying också. Flytt skolan till 10 på morgonen istället för 8.
Ja, och alla ni som har telefoner, smart telefoner, gå bara in nu. Välj stör ej bara fram till 10, så blir det lugnt och skönt. Sen kan man gå upp och titta och lyssna på tuppen och då man är så tokig. Men det får vi upp till året.
Precis.
Ja,
bra. Hörrni, där stänger vi lådan.
Tack alla ni som har lyssnat.
Tack för er.
Ja, där stänger vi lådan.
Hej då.
Tack ska jag. Hej.